En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Den brittiska amiralen heter Napier. Och han går alltså in i Östersjön med en jätteflotta. Det här är alltså då världens modernaste örlogsfartyg. Det är alltså sådana här 120-kanoners, sådana här trä, men ångdrivna linjeskepp. Det var ju det som var verkligen up to date, det senaste. Och man har också spaningsfartyg, lättare korvetter och fregatter som drivs med hjulångare. Så det är en väldigt modern flotta som går in i Östersjön. Och det här sätter man in mot lilla Åland. Och det som är intressant då här, för nu vävar vi bara på här. Det som är intressant är att den här fästningen då, det går inte att skjuta sönder den med utifrån, med flottartilleriet. Och det här kommer visa sig även när det gäller Sevastopol på Krim. Utan det man är tvungen att göra, man tar fästningen så småningom genom att man landsätter infanteri, smyger sig på de här fästningarna och slår ut artilleriet på nära håll. Och flyttar i land skeppskanoner som man kan skjuta på nära håll.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Hårdstedt.
Ja, det här är Peter Bennesved.
Hör du, Krimkriget?
Ja.
Där måste vi först reda ut en sak snabbt.
Men vilket krig?
Vilket krig? Alltså, då är det så här att i samtiden kallades det här egentligen för det orientaliska kriget.
Just det.
Den orientaliska frågan, det var ju nämligen det osmanska riket och hur det osmanska rikets försvagning kunde liksom leda till en stormaktskonfrontation. Så det är det som står i centrum idag egentligen, att Osmanska riket var tillbakagång och framförallt Ryssland vill ju utnyttja det här genom att ta över framförallt på spåren, alltså vägen ut från Svarta havet ut i Medelhavet. Så Krimkriget kan man ibland då hitta att det är angivet 1853 till 1856.
Just det, den första delen där, det är någonting annat.
Ja, egentligen är det det, för att om man pratar om det orientaliska kriget så skulle man nog kunna säga att det kanske är den här lite längre tidsangivelsen. Därför att det som brukar traditionellt kallas för Krimkriget, det är ju i anglosaxisk tradition, i brittisk tradition, från 1854 till 1856. Och det är det som är liksom det man brukar ange, och det beror ju på att det är då krigföringen mellan de allierade kommer in. Men som du fiskar lite efter här, Ryssland och det osmanska riket konfronteras ju redan från 1853.
Just det.
Så är det.
Men du, får jag bara, för någonting som jag direkt kommer att tänka på nu då, är det här relaterat till den konflikten i Krim som pågår just nu också?
Ja, det kan man nog säga lite, därför att det finns ju en sak som är helt gemensam här mellan de här två nu konflikterna. Dagens konflikt och Krimkrig då, 1850-talet. Och då kan vi faktiskt först säga så här, att Krimkriget är faktiskt den, lite beroende på hur man räknar, det är alltså den största militära konfrontationen faktiskt under 1800-talet. Och då räknar vi in amerikanska inbördeskriget, vi räknar in fransk-tyska kriget och så vidare. Lite beroende på hur man räknar. Och det är den första konflikten mellan stormakterna efter Napoleonkrigen. Så det betyder att Wienkongressen, som vill skapa fred i Europa, den krackelerar för första gången här. Och nu kommer den här parallellen här då. Och den är att bakgrunden till kriget är ju dels det här som jag sa med osmanska riket, men det är också att Ryssland under den här perioden, under Nikolaj den första, alltså Alexander den andres son, flyttar fram sina positioner och börjar bygga flottbaser. Och nu, håll i dig, den ena byggs på Krim, Sevastopol. Och den andra frontbasen som aldrig riktigt blir klar byggs på Åland, Bomarsunds fästning.
Oh my god, det tog inte lång tid innan vi hittade den finska vänken.
Vi är inne på Finland, det är fantastiskt. Och det som är så intressant är att de här två fästningarna egentligen är syskonfästningar. Jag vet inte vad de har för kön. Är de systrar eller bröder? Jag vet inte riktigt. Det kan vi kanske reda ut en annan gång, men i alla fall. Och det är ju att de byggs efter ett nytt, kan man säga, då, koncept. Fortifikatoriskt koncept. Både Sevastopol och Bomarsund. Sen finns det gammal fästning i Sevastopol på Krim. Men den utvecklas, den fästningen, vid den här tiden. Och det här är två flottbaser. Så där har vi direkt också en friktion med ju framförallt britterna, som blir ju jätterädda här nu, för att nu håller ryssarna på att flytta fram sina positioner.
Ja, ja.
Och vi ska komma in på det här, för det här är en viktig del av Krimkriget. Just,
men är
det
så här, alltså, samma Bomarsundsfästning som britterna spränger?
Ja.
Okay.
Så att fästningen Bomarsund börjar byggas 1829, och det jag skulle säga var att britterna blir rädda. Tänk om vi nu snart får se ryska örlogsfartyg på Nordsjön, och det går i den brittiska pressen. Det är liksom en del av det här lite nya vid den här tiden här med opinionen. Vi har anledning att komma tillbaka till det ju med krigskorrespondenter och fotografier och sånt. Så här har vi dels en grundläggande problematik som kör igång det här kriget och eldar på det, nämligen att britterna är rädda för den här offensiva ryska. Sen har vi nästa faktor här, och det är ju att Napoleon den tredje, alltså Napoleon Bonapartens brorsson, har ju kommit till makten i Frankrike och vill göra Frankrike nu återigen stort. Och han involverar sig i en konflikt med ryssarna med lite religiös anstrykning, nämligen att osmanerna har ju vid den här tiden Palestina. Och där finns det ortodoxa munkar och präster. Alltså nu går det runt. Och så finns det katolska präster. Och båda de här grupperingarna vill ha tillgång till födelsekyrkan i Betlehem. Uppståndelseplatserna i Jerusalem. Och osmanerna försöker medla mellan de här. Och ryssarna säger så här till osmanerna: nej, men ni måste ju ge oss de ortodoxa. Vi vill ju skydda de ortodoxa i det osmanska riket. Då måste ni ge våra ortodoxa präster tillgången till det här. Och så säger fransmännen: nej, 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 ni ska ge det till våra. Och så den här, kan man då säga att det synes nästan lite så här pseudo-konfliktorsaken. Ja. Helt enkelt, den bara accelererar. Och till slut så står man inför att ryssarna helt enkelt förklarar osmanska riket krig. Och går i krig med det här som orsak. Att man inte menar att det inom det osmanska riket så tar man inte tillräcklig hänsyn. Tryggar inte de ortodox kristna. Och då anfaller man då redan 1853 dels två områden som heter Moldavien och Valakien. Och sen det som egentligen sätter igång hela den här konflikten. Så sänker man den osmanska flottan vid Sinope. Uppe på mindre Asien där uppe, det som idag är Turkiet, där uppe ligger Sinope som är och den osmanska flottans flottbas. Och det här startar ju reaktion från de allierade, naturligtvis då.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag tänker genast på när vi pratar om krigets lagar.
Ja.
Nu diskuterade det en hel del. För jag kommer ihåg att det här är också en period man börjar prata om det här med ultimatum. Krigsutnämningen, man ska bestämma. Och att ryssarna fick hård kritik här i efterhand för att de sänkte flottan före den officiella krigsförklaringen. Som var liksom något ganska nytt och som man kommit överens om vid den här Wienkongressen i 1820. Eller 1818.
1815.
15. Och där är ju intressant. Och sen så får man ju också kommentera att det här är ju väldigt så klassiskt krig på ett sätt. Där ser vi en stormakt som liksom krymper ihop, bildar ett maktvakuum.
Och smakar riket.
Ja. Ja. Och sen så kommer liksom de omkringliggande staterna som hungriga vargar och ska liksom ta över det här.
Ja, och precis. Och att det också är, Krimkriget är dels, vi kommer ju komma till nu en massa olika nymodigheter. Du är inne dels på det här med det diplomatiska spel som håller på att utvecklas. Det har ju inte kommit, de här krigets lagarna är inte satta än, med Haag och så vidare, Genève. Men det ligger någonting i luften här, och också att kriget är på något sätt ett gammalt sånt här kabinettskrig där så att säga någon sorts makteliter i de här olika länderna fattar beslut om det, men samtidigt är det också ett, man kan inte säga att ett nationalistiskt krig riktigt ändå fullt ut, men det är ändå samtidigt så att det får välja konsekvenser, därför att det är ju ett industrialismens krig, och vi kommer ju se när vi fortsätter våran berättelse här nu att här har vi ångfartyg, vi har en massa nymodigheter, nya typer av vapen, och vi har massa nymodigheter när det gäller sjukvård och sånt också. Så att det här kriget, det kombinerar på något sätt ett gammalt diplomatiskt sätt att starta krig för märkliga orsaker, men till att bli ett krig som också förs dels samtidigt som det är någon sorts nästan medeltida belägringskrig, så är det också sent ett väldigt modernt skyttegravskrig. Så det är väldigt många saker kring kriget. Ofta tycker jag bortglömt, därför det är väldigt intressant kring kriget.
Men, och sen så givetvis, som jag tycker det börjar nästan bli tjatigt, men det är ytterligare personer som hävdar att det här är det första världskriget. Så. Eller hur, man bara, vi har hört det så många gånger
förut.
Precis, jag har hört det, men när började första världskriget egentligen liksom,
att det ska vara Alexander
Napoleon, precis. Ja, men det blir nästan lite fånigt, men det är klart att det är ju, men det kanske har med den här pressen, den här presskontexten, att det blir så stort och det blir så. Ja, men det får ett eget liv liksom. Ja, och det tycker jag är så himla speciellt intressant med det här, att vi har också, samtidigt som det här sker, så har vi det här med fin, jag får inte säga det, men fin mekanik. Det blir väldigt pyttenyttigt här. Men det är ju precis som den här mitten av 1800-talet som man kommer på hur man ska göra med små fin mekaniska delar.
Ja.
Det är därför vapentekniken utvecklas så himla väldigt mycket, att man kan sätta ihop de här. Och man kan göra på ett hyfsat industriellt sätt. Men det gör ju också att man kan utveckla någonting som heter tryckpressar.
Just det.
På ett helt nytt sätt.
Pressar tidningar.
Ja, man kan pressa tidningar, man kan massproducera tidningar. Man kan ju trycka saker man kunde göra sedan 1400-talet. Men att massproducera tidningar på den här tiden, det var ju som en helt ny revolution.
Jo, att man får,
alla gjorde sina egna tidningar. Ja. Det var som en helt ny marknad, mediemarknad som uppstår. Och det är ju en jättestor skillnad här mellan Napoleontiden. Där tryckte man pamfletter, alltså politiska pamfletter egentligen, som man delar ut till folk eller som spreds. Men här är det dagstidningar. Det är den formen som vi tänker oss dagstidningar. Med reportage, och det är insändare, och det är olika illustrationer och sånt. Och det, jag tänker att där måste ju göra att det får en, även om det är det här kabinettskriget, så får det karaktär av någonting större, just för att den har den här liksom presskontexten.
Och jag tror att det kanske är den här global krig. Nu kan man ju säga det, att det först då krig på allt från Arkhangelsk bort i Sibirien och så vidare, men det är så små strider, utan så att jag tycker inte att det är det, men möjligtvis det där du är inne på
nu. Jo, men jag tänker på
att det liksom sprids informationen om
det. Men kommer det rysk-japanska kriget när vi pratade om det? Det var precis samma sak där, va? Att vi har den här, egentligen är konflikten ganska koncentrerad till ett ganska litet område.
Ja.
Och det är några begränsade makter som är med. Men den här, när ryssarna åker här och skjuter fel, de skjuter ner fiskarna. Och liksom,
ja, när de ska flytta sin Östersjöflotta bort
precis, till. Ja, precis. De gör bort sig och detta hamnar i tidningarna och blir en jättegrej. Ja. Och det är ju där tar ju den konflikten, får den ju ny luft, va? Och det är ju samma sak här, fast det är liksom tidigare, 50 år tidigare.
Men och då ska vi kanske påminna lyssnarna nu som inte har lyssnat på det avsnittet att det är ju 1904-1905 då, det här ryska japanska kriget, som har varit ett väldigt liksom intressant avsnitt att göra, för det är också lite ett bortglömt krig.
Mm.
Men då tänkte jag lite här, det finns ju något spännande också nu med det här, att här går då Ryssland i krig mot en allians. Och jag nämnde ju allians, men jag sa egentligen inte vilka som var med där. Och huvudallianspartnerna är ju det brittiska väldet, fransmännen.
Mm.
Och också sen så småningom det lilla kungariket Sardinien, Piedemonte, det är lite intressant. Och där kan man ju diskutera oändliga varför de går med. Och där finns det liksom
i bakgrunden. Inte enat innan.
Nej, och det är väl för att Sardinien går med, ja. För att Victor Emanuel där, och som är kung, vill då via sin minister och främsteminister Cavour, vill ju vara med nu här för att kanske spela in sig lite och få stöd för ett enande sen så småningom av Italien. Men det är ju liksom en annan historia som vi kan ha anledning att återkomma till. Sen har vi två andra aktörer här, Österrike och Preussen, som aldrig går med i kriget, men som hovrar. Och där ryssarna förväntar sig nästan att de här staterna, framförallt Österrike, ska gå med. Därför att ryssarna har ju stöttat Österrike bland annat under revolutionen 1848 och hjälpt till att slå ner dem och sådär. Men de här två staterna går inte med. Och även Sverige är faktiskt med och hovrar lite. Och det finns en diskussion framförallt i kretsarna kring Oscar den första att gå med här i Krimkriget. Så Krimkriget är ju ett klart liksom avsteg.
Och klassiskt från... på brittisk sida med. Nu...
Ja. Men då inser man ju på svensk sida, för att göra en väldigt lång historia kort, att går man med i kriget, ja visst, det fungerar ju kanske bra så länge man har stöd av en brittisk flotta, men när vintern kommer så står man ensam mot Ryssland, och det inser man ju. Dessutom är det intressant att det som är storfurstendömet Finland, som ju har förlorat 1809, finländarna är inte så där över sig jätteintresserade. Utan visas ju snarare vara väldigt lojala mot det ryska imperiet under Krimkriget. Och det är ju jättespännande.
De är inte intresserade egentligen. De har chansen här under Krimkriget egentligen att slå sig lös.
Men de inser väl naturligtvis att... Men en sak som jag tycker att vi måste säga här nu innan vi kommer in på liksom striderna på Krim. Och det är att det här kriget egentligen inleds i Östersjön. Och det tycker jag är spännande. Därför det första egentligen krigshandlingarna mellan franska, brittiska trupper å ena sidan och... ryskar sker ju i Östersjön. Och precis det du var inne på. Man landstiger på sommaren 1854 på Åland. Man tar Bomarsunds fästning som inte är färdigbyggd. Men ändå tillräckligt ändå för att bita ifrån. Och så spränger man fästningen. Och sen fortsätter man med så småningom under den sommaren 1854 att även attackera en del platser upp längs med finska kusten. Man bombarderar sedan 1855 Sveaborg också. Man gör ett försök också in i Finska viken mot den ryska flottbasen Kronstadt.
Men nu ringer en klocka.
Ja.
Är det inte så att man har med sig ångbåtar också på den här Östersjöflottan, britterna?
Ja.
Och de gör ett väldigt känt stadsbesök också i Stockholm.
Ja, och de bunkrar kol i Fårösund.
Just det.
På Gotland.
Ja, vad läckert.
Det är väldigt häftigt därför att den brittiska amiralen heter Napier.
Just.
Han går alltså in i Östersjön med en jätteflotta. Det här är alltså då världens modernaste örlogsfartyg. Det är alltså sådana här 120 kanoners, sådana här trä, men ångdrivna linjeskepp. Det var ju det som var verkligen up to date, det senaste. Och man har också spaningsfartyg, lättare korvetter och fregatter som drivs med hjulångare. Så det är en väldigt modern flotta som går in i Östersjön. Och det här sätter man in mot lilla Åland. Och det som är intressant då här, för nu vävar vi bara på här, det som är intressant är att den här fästningen då, det går inte att skjuta sönder den med utifrån, med flottartilleriet, och det här kommer visa sig även när det gäller Sevastopol på Krim. Utan det man är tvungen att göra, man tar fästningen så småningom genom att man landsätter infanteri, smyger sig på de här fästningarna och slår ut artilleriet på nära håll. Och flyttar i land skeppskanoner som man kan skjuta på nära håll. Men det går alltså inte i det här läget nu att slå ut landbatterier, en landfästning med artilleri. Och det är lite spännande faktiskt.
Ja, just det, så ja. Det betyder att fortifikationskonsten vid det här
har lite övertaget.
Ja, precis, är starkare än den... en eldkraften man kan frambringa egentligen.
För tillfället
är det
så.
Är det inte så att det är misslyckat också att det här att skjuta ner, utan de faktiskt stoppar in sprängmedel och bara spränger upp skiten till slut?
Det gör man. De spränger fästningen i luften, och det beror ju på att man vill inte att det här området ska ryssarna. Och det är ju så ett av slutresultaten av kriget i fredsförhandlingarna så småningom 1856. Det är ju att Åland får sin demilitarisering satt i internationell lagstiftning. Därför man menar att det här är ju en så viktig militärstrategisk plats, den får man inte ha befästningar på. Så det betyder att det finns alltså en rysk närvaro av trupper trupper på Åland och fästningsbygge från 1829 och ända fram då till 1854. Och som av en händelse råkar jag ha studerat det där faktiskt och skrivit om det där. Så det är lite spännande. Men vi ska, det är så lite farligt att vi fastnar här nu då. Men det är intressant.
Precis, men det är, ja, det är intressant på ett sätt att det faktiskt skedde upp i Östersjön. Och att det är också ganska så här, man får, ja det sker i Östersjön, men egentligen handlar det bara om en flotta som driver runt igen. Den är ganska planlös till en början.
Och kan inte slå ut de här fästningarna. Som
nej, precis. Det. Så det är bara en väldigt stort propagandauppdrag som bara skickar iväg här och sen så... Till slut så hittar de Bomarsund.
Och sen kan vi vidare då, nu är vi inne på det här med teknikutveckling. Och bland annat då, så är det som är viktigt också att nämna tycker jag att de här fästningarna då bygger på ett nytt fästningssystem. Som brukar kallas för Montalbert-systemet. Det vill säga att man bygger snarare höga kanontorn, kaponjärer. Där man vill med artilleri behärska omgivningen. Man tror på artilleriets möjlighet. Och det här kommer då fungera så länge som man inte utvecklar artilleri som kan slå sönder de här fästningarna. Och det kommer ju sen att komma i nästa steg. Så till exempel när tyskarna anfaller fästningarna i Villiers i första världskrigets inledning. Ja, då skjuter man genom taket på dem bara inom loppet av några timmar. Men just i den här tidpunkten nu med Krimkriget, då har alltså fästningsartilleriet övertaget mot åtminstone en flotta här. Samtidigt är det ju så här att den här, om jag nu får säga så, stackars osmanska flottan, den sänks ju så oerhört effektivt av ryssarna med en ny typ av kanon. Att för första gången så kan du skjuta en spränggranat. Alltså inte bara en fullkula. Utan och man har utvecklat så att säga, en ny typ av kanoner. Och det här är jättesvårt att uttala.
Om vi har pratat om den förr.
Ja, det har vi gjort. Ja. Vågar du uttala det?
Nej, men Paysan tror jag.
Ja, Paysan-kanonen. Ja. Och det här finns då bland annat i de här kasematterna på Kronstadt. Och hos den här ryska flottan. De här kanonerna fanns även hos de allierade. Men ryssarna var de som på riktigt allvar började använda det här mest frekvent. Så skulle man kunna uttrycka det.
Det är en fransk ingenjör som har kommit
som kommer med uppfinningen, ja. Och att man på det sättet kan alltså skjuta in en projektil i ett träfartyg som sen smäller och exploderar. Och det är klart att den effekten är ju förödande. Och det är ju så den osmanska flottan sänks. Så det betyder att där har du också ett övertag hos ett landbatteri med den här typen av kanoner. Det är ju livsfarligt för en flotta. Så det betyder att när man ska öppna eld mot då, man försöker också beskjuta Sevastopol lite senare. Då får man lägga sig så långt ifrån. Så att verkan av fartygsartilleriet blir inte så stort. Då. Så det här tycker jag är liksom vapentekniskt intressant sak. Så det betyder att man kan inte slå ut en fästning vid det här tiden. Särskilt inte en sjöfästning. Utan man måste, från sjön, sjöse. Utan man måste i land och man måste krypa nära. Och måste slå ut så att säga manskapet, besättningarna på de här forten. Då. Så det är det som leder till att man på Åland landstiger. Och det som också leder till att man bestämmer sig för nu. Vi ska landstiga på Krim och vi ska slå ut fästningen Sevastopol. Och där börjar ju det som egentligen är de mest kända striderna under Krimkriget, nämligen de som ju sker på halvön Krim. Och då landstiger man då, det kan man ju säga direkt då, att man kastar undan då. Ryssarna försöker naturligtvis stoppa nu den allierade armén. Och man landstiger då på hösten 1854, så det betyder alltså att kriget börjar i Östersjön och sen landstiger man då och i september då i slaget vid Alma så slänger man undan då de ryska, vad ska vi kalla det för, trupperna som försöker stoppa den allierade marschen och sen insluter man så småningom då Sevastopol och sen handlar ju hela kriget egentligen om att man under nu då drygt ett år försöker inta dels med artilleribeskjutning men också storma fästning Sevastopol. Mm. Så det är ju egentligen Krimkriget i ett nötskal.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Vad är det slaget i Alma som är soldaternas krig? Eller ja, soldaternas slag?
Ja, det beror på vad du menar med det.
Ja, men det finns ju, jag minns inte vad det heter nu, men det är ju ett av de här slagen som är väl känd för att dimman var så pass tjock.
Ja,
så att,
det är svårt att se.
Befälhavaren hade egentligen ingen makt över själva liksom, slagförhållandena.
Ja, just det, att det utvecklas.
Det handlar, utvecklas egentligen till en man mot man stil.
Mm, mm.
Men var det Alma?
Det kan också vara slaget vid Inkelman faktiskt.
Jo, det är
slaget vid Inkelman. För det, man kan säga då att Alma är ett slag på vägen in. Sen innesluts fästningen och så sätter man igång belägringen. Men sen försöker ryssarna då vid framförallt två tillfällen att så att säga anfalla och slå ut den här allierade belägringsstyrkan. För det betyder att ryssarna har ju naturligtvis trupper inne i Sevastopol som man då till en början i alla fall kan undsätta och få in förstärkningar till. Och sen har man en rörlig armé med vilket man ju försöker liksom slå ut den här allierade belägringsstyrkan med. Och bland annat då i slaget vid Inkerman, men framförallt i det här klassiska slaget vid Balaklava, där man bestämmer sig för att försöka anfalla helt enkelt den brittiska, vad ska vi kalla det för, hamnen, där britterna får in alla sina resurser. Och därför gör man ett försök att anfalla hamnen vid Balaklava. Och det utmynnar ju sen i det här klassiska slaget där vi, som ju också avrundas med den lätta brigadens anfall. Och det tycker jag nästan vi måste ta här.
Ja, vi kan ta det. Ja, det blir bra.
Det är väldigt, väldigt klassiskt. Alltså det är oktober då, 1854, som i slutskedet av slaget för Balaklava så bestämmer sig ju britterna för att genomföra ett kavallerianfall upp längs med en dal. Mot ryskt artilleri som står längst in i dalen. Och man har diskuterat väldigt mycket i forskningen. Vad det är egentligen som ges order om. Och vad man egentligen gör och vad man skulle ha gjort. Och det är ju så att man sannolikt är det så att befälhavaren för den här kavalleristyrkan missuppfattar sin uppgift. Och anfaller helt fel antagligen. Och det finns också en diskussioner om att det finns då sån här motsättning mellan de här befälhavarna, bland den här Lord Raglan som är med där då. Men det hela slutar ju med vad då?
Ja, katastrof. Lyckas ju på ett sätt att ta sig igenom. Nej, men det är bättre du får dramatiskt.
Men de anfaller ju upp längs med den här dalen. Ja. Då. Och då är det så här att om man tänker sig att de står i den här dalen och uppe då så att säga till höger, om ni tänker nu lyssna här, så finns en höjdrygg och längs med den då finns ett antal, ska vi kalla det för fältbefästningar, som hålls av osmanska trupper. Och de här anfalls av ryssarna, och längre in i den här dalen rakt fram, där står det då ryska artilleribatterier. Och sannolikt är det ju så att den här kavalleristyrkan, den här brittiska kavalleristyrkan i två brigader, framförallt den lätta brigaden och sen delar av det tunga artilleriet, kavalleriet också. Det är nog meningen egentligen att de ska anfalla och så att säga rensa terrängen framför de här fältbefästningarna, liksom så att säga upp på höjderna där. Det är nog egentligen det som är meningen. Men då missuppfattas detta av den här befälhavaren, eller orden är väldigt otydlig. Och ungefär så här, han pekar bara. Mm. Och så blir det missuppfattning, och därför slår då den här brigaden, alltså på ungefär 600 man är det väl ungefär, som anfaller längst in, möts av koncentrisk eldgivning från de ryska artilleribatterierna och har ju enorma förluster på vägen fram. Men som du säger lyckas ju faktiskt ändå hugga ner i stort sett det här ryska artilleriet. Och det finns ju ögonvittnen på den ryska sidan som säger att när de här kommer upp med det här, som säger att det, om man är så galen som man anfaller på det här sättet, då kan man ju bara inte förlora. De är helt i chock, de här ryska officerarna, när de väl kommer fram. Sen har man ju stora förluster, jättestora förluster. Jag tror att det är ungefär så att en tredjedel av styrkan dör ju här, stupar, skadas, hästarna försvinner och så vidare. Och det är ju en katastrof på alla sätt. Den här brigaden kommer aldrig kunna användas mer under Krimkriget sen. Och nu kommer det intressanta. Hur tänker britterna?
Ja.
hur tänker britterna?
Nej, men jag kan ta över det lite innan du avslöjar det.
Ja.
För att jag tycker att det här är ju någonting som är väldigt speciellt. Den här Charge of the Light Brigade har ju blivit...
Charge of the Light Brigade, ja.
Precis som det kallas. Har ju blivit odödlig genom en dikt som skrevs av Tennyson och som publicerades i brittiska dagstidningar, på tal om den här presskontexten som vi pratade om innan. Och det var egentligen så den här, som det här... Alltså anledningen till att du och jag sitter och pratar om det här nu, det är att det här blev ett slags media-event. Det är ju det som är så fascinerande med det här kriget. Att jag har så svårt att tänka mig att den här typen av händelser eller liksom korkade drag på slagfältet inte har hänt förut. Det är ju ingenting nytt egentligen med att...
Bara anfall över helt åt
vansinnigt. Ja, precis.
Med stora förluster.
Man kan ju tänka sig så många slag som vi har pratat om.
Mm.
Ja, speciellt dess länge bak i tiden vi går också. Där mycket handlar om mod och bara visa courage liksom, och ta den första stöten. Det är ju egentligen inget speciellt så, va? Men det är ju just det här att det blir odödlig genom den här dikten som Tennyson skriver och som så engagerar hela brittiska folket.
Ja.
Men varför skriver han den här dikten, frågar jag dig då?
Ja, det vet jag inte.
Nej, för det är ju så här att det finns en person på plats som heter William Russell.
Just det.
Mm. Han är militär. Ja, det var åtminstone. Men han blev numera känd som special correspondent. Det är alltså den första krigskorrespondenten egentligen.
Eller en av de första.
Ja, i princip den första som har det här epitetet som krigskorrespondent. Mm. Och han skriver för The Times. Och det är hans reportage egentligen som inspirerar Tennyson till att skriva den här dikten. Han skriver väldigt personligt. Han är med på, alltså han har frågat lite ögonvittne. Jag vet inte om han är med själv.
Mm.
På plats, men han
är så pass nära,
ja, han är så pass
kanske
nära,
är det balaklava nere i hamnen eller någonting sånt.
Exakt. Mm. Så det är han som skildrar det här och via William Russell så får Tennyson materialet och skriver den här dikten och sen så får den här händelsen så stora vingar egentligen och har blivit en så symbolisk händelse för hela den här tiden egentligen. Och det som jag tycker är sjukt fascinerande med det här, att det här är som en tid, om du jämför då bara 50 år bakåt tiden.
Mm.
Det finns inte den typen av, det finns ingen journalistik liksom. Det finns ingen som kan rapportera på det här viset. Det finns inga dagstidningar som producerar material så här snabbt som man kan göra nu. Det finns inte läskunnighet att ens förstå vad det är som händer. Det tar flera veckor innan man får besked om vad som händer i Trafalgar. Och det är ett intressant liknelse. Vad är det man skriver om i Trafalgar? Det är en slags valorisering av det här. Att man ska på något vis, men romantisering av Nelsons liksom bidrag. Men här blir det ju debatt om vad fan de här befälhavarna håller på med.
Just att det finns en opinion det skapas. Och det,
exakt, ja. Att det är den här allmänna opinionen är någonting helt nytt som i princip skapas med Krimkriget.
Mm. Men nu måste jag bara få spela på. Det är just att den här Lord Cardigan då, som leder det här anfallet då, 600 man. Det är faktiskt så här att det är kanske inte mer än 120 som kommer tillbaks på sina hästar. Sen kommer det tillbaks fler. Men förlusterna är ungefär ungefär en tredjedel. Det är ganska fruktansvärt. Men den här Lord Cardigan, han är klar med det här anfallet. Då rider han bara ner till Balaklava. Sen klär han av sig, lägger sig i badet. Knäcker en champis och så går han och lägger sig, för han bor på ett fartyg där nere. Alltså det visar ju liksom lite hela stilen. Och nu kommer vi till det här, hur förklarar man det här på engelska? Det är ju en katastrof då. Jo, då säger man så här: ja, det må vara hänt en katastrof, men det är därför vi har imperiet. Det är därför vi är de främsta i världen. Därför det finns inga som oss britter som lyder order och anfaller och är beredda att ta förluster. Det finns ingen som kan dö som en britt. Det är så man rationaliserar det här. Och man liksom vänder det till liksom en, vad ska vi säga, att det finns någon sorts inre, förstår du? Mental styrka hos brittiska officerare och militärer. Visst är det fascinerande?
Ja, det är fascinerande. Ja. Och det jag fattar ju också i den här kontexten när man helt plötsligt har tidningar som kan opponera sig också. Hur otroligt provocerande det måste ha varit för den allmänna opinionen.
Ja, då rationaliserar man ju.
Ja. Att försöka rationalisera ett så oerhört värdelöst beslut liksom.
Och jag menar, och det är ju två linjer, va? Den första är 11:e husarerna, 7:e lansiärerna, 13:e light dragons, lätta dragoner, och så kommer då efteråt det 4:e sjätte dragonen och sen det åttonde husaret. Det här förbandet går inte att använda mer sen, som jag sa. Va? Det är helt borta, det är en total katastrof. Men på något sätt här så visar man färg, om man uttrycker sig så. Då. Men vi ska inte uppehålla oss vid det här, för det är en jättespännande sak. Och det jag skulle vilja lägga till då, när du var inne på det, det tycker jag vi kan ta upp direkt då, att fortsätta här då, att vi har ju också någonting helt nytt här. Du pratar ju alldeles riktigt om att man börjar skriva, det finns krigskorrespondenter, men man får ju också in hem fotografier.
Ja, men vi kan börja med breven, tycker jag.
Och du vill ta breven först?
Ja, okay. Vi kan tycka, för det är också en, på tal om det här med läskunnigheten, också att man faktiskt är så att de här tidningarna också konkurrerar med William Russell till exempel, med alla brev. Det strömmar hem brev från enskilda soldater. Och kritiken mot officerarna kommer också fram med de här, och det som är så väldigt provocerande då, som leder till att den här kritiken mot de här uttalarna om att man dör brittiskt, det är bland annat att de här breven tillåts publiceras, så där skarp kritik mot brittiska officerare och deras sätt att hantera krigsapparaten
överlag.
Ja, och det handlar jättemycket om resurser, vilken typ av material man har, kläder och hur själva logistiken fungerar. Om man säger att det finns ett känt uttalande, om man säger att ingen har sett en så dåligt utrustad armé någonsin, är bland annat en, jag tror det är William Russell som skriver detta också.
Om britterna.
Ja, om britterna. Att man inte, och det väcker liksom opinion på ett sätt. Och sen är det här med fotografierna. Det finns ju inte förut. Alltså det är så svårt att föreställa sig.
Nej, och det kan ni göra, ni lyssnarna, gå ut och söka på det här. Och då ska ni söka på...
Och det var liksom Roger Fenton.
Ja, precis.
Är liksom den stora kände...
Fenton.
Ja, han skrev, gjorde sådana här, jag tror det kallas daguerreotyper. De första fotografierna. Och där är ju också något oerhört fascinerande. Nu tänker man sig att man ska avförtrolla det här krigsförloppet.
Har man ju
varit känt som en målare som illustrerar olika händelseförlopp. Det har vi ju sett flera sådana exempel. Ja, och så stoppar ihop som att alla kända personer är på samma tavla helt plötsligt.
Samtidigt fast de är
alla exakt, och de har aldrig typ sett varandra än. Och det, är mycket, det finns oerhört mycket idealism och romantisering kring de här bilderna som illustrerades förut. Men nu tänker man sig att det här krigsförloppet kan på något vis avromantiseras, avförtrollas genom fotografiet. Och det är ju så att de här bilderna också visar, om man tittar på dem. För det första så är det ju en lögn att alltså, de är oerhört arrangerade, för det går inte att ta fotografier på den här tiden med bara ett klick. Utan personerna måste posera under lång tid.
Mm.
Så därför är de väldigt stilla. Och det ger ju en känsla av Krimkriget att det här var ganska, det är grått och det är tråkigt.
Och det är lugnt.
Det är kargt, precis, det är lugnt. För det går inte att ha några stridsbilder, liksom. Det sker ingenting. Det finns en bild, ni vet, med en sårad soldat som är oerhört arrangerad. Men det finns egentligen inte det här, så här rörelsemomentet som finns i andra världskrigets fotografier till exempel, som är jättetydligt. Det finns inte alls. Och det här får ju också effekter. Det finns inga träd heller, kan man säga. Alltså det här landskapet som visas upp är oerhört kargt.
Och så månlandskap.
Ja, månlandskap, ja. Precis. Och när de här bilderna kommer hem liksom, och ser man illa utrustade soldater, väcker en oerhörd opinion. Och sen så är det också bildkonsten generellt sett utvecklas ju i det meningen att man kan trycka det på ett annat vis. Det finns ett väldigt känt, jag tror att det är egentligen ett slags kopparstick, men på tal om Tennysons dikt här, som fick ju oerhört stort genomslag. Det var en slags parodi eller en sån här skämt illustration som brukar finnas, jag vet inte vad det kallas, men som finns fortfarande i dagstidningen.
Karikatyr.
Ja, karikatyrer. Mm. Och då ser man då en brittiskt hem liksom... Och så står det en far där, det är massvis med personer, det är en stor familj. Morden sitter där, eller husmorden sitter i ena hörnet, och i mitten så finns en av döttrarna där som har en stilla tår som faller ner så här. Ovanför hennes huvud ser man Krimhalvön här, en slags karta. Det är mycket pedagogik också. Och så ser man den här fadern då, husbonden, som läser, han håller i en dagstidning.
Mm.
Och så läser han upp William Russells... korrespondens eller hans reportage.
Rapport,
ja, okay. Han läser upp den högt och så håller han en pinne i handen så här och vevar och liksom dramatiserar hela. Så här gick det till när de sprang in. Och det, jag tycker att det formar så fint. Alltså med den här bilden så kan man fånga den där brittiska sinnesstämningen så väl. Det här.
Just det.
Ja. Men, hur stort det blev liksom, tack vare den här teknikens möjlighet. Mm. Att,
men då måste jag få, det excellerar här dina berättelser, det är ju fantastiskt Peter. Men det, du är ju faktiskt dramatiker, ju faktiskt. Du jobbar ju med teater, du gör ju det. Men det jag skulle säga då att nästa steg som vi kan ta och diskutera här tycker jag, det är ju sjukvården också. Ja. Och nu har vi ju nämnt
det här. Jo, men jag har en jättefin övergång här till dig.
Okej, får höra.
Jo, för grejen är ju att den här William Russell, han var ju också i Scutari.
Just det.
Och han, det finns ju en kvinna här som också vi måste prata om, hon är ju Florence Nightingale, som också var känd som Lady with a Lamp.
Oh.
Och det är William Russell som gav henne det namnet.
Epitetet och byggde en historia där.
Exakt, så han var där och skrev om Florence Nightingale. Och varför var det så att Florence Nightingale blev intresserad av det här? Jo, för 1854 så skrevs det ett annat reportage, det var inte Russell men det var en annan. Som skrev, varför har vi inte såna här Sisters of Mercy i den brittiska armén? Och han, det var ett slags rop på hjälp i den brittiska pressen. Och det var detta som inspirerade Florence Nightingale att engagera sig. Mm. Och sen råkade det vara så att hon kände då Sidney Herbert som sitter på War Office, som är departementschef där, via en väninna. Jag tror att det är hennes, eller det är hennes man kanske som känner Sidney Herbert. Så skriver hon direkt till Sidney Herbert här och ber om att få åka ner och styra upp brittisk sjukvård i Scutari. Och på den här vägen är det. Och det är där hennes
insats kommer.
Ja, precis. Det är där hennes insats kommer. Så det är även där, jag vill bara avsluta. Även här, den här presskontexten är så viktig för det här kriget och för alla de här involverade personerna egentligen.
Ja, men då kan man säga så här bara, att vi har pratat här om, nu går jag tillbaka lite till förloppet här, att vi har Balaklava i oktober, vi har också det här försöket med Inkerman som du var inne på.
Mm.
Och där britterna råkar väldigt illa ut, de blir anfallna egentligen när de är i, de håller på med belägringskrigföring och plötsligt så bestämmer sig ryssarna för att anfalla och då lyckas man med knappnöd avvärja det här. Bland skotska förband som håller emot. Det kan också nämnas i samband med Balaklava så är det ju också skotska förband som i slutändan stoppar egentligen den här ryska framstöten mot Balaklava och det har visat sig sen i efterhand att det var inte bara skotska förband, man brukar prata om den tunna röda linjen, utan det är också osmanska soldater som är med. Det är typiskt propaganda, man glömmer bort de soldaterna men man lyfter fram sina egna då. Men slaget vid Inkerman, där räddas man ju också av att fransmännen kan omgruppera och nu kommer vi till något som jag skulle vilja ändå ta upp och öppna, tycker det är viktigt att britterna, för britterna är Krimkriget en katastrof. Man har oerhört stora förluster, framförallt när det gäller sjukvården som jag pratade om. Så det är framförallt på brittisk sida den här första krigsvintern som man har stora problem. Fransmännen klarar sig mycket bättre. Fransmännen är egentligen de som vinner Krimkriget. Därför fransmännen har en mycket, mycket mer fältduglig armé. Bättre befäl. Och det beror på att man har övat upp sig bland i striderna i Algeriet. Medan britterna som jag varit inne på här har en armé som egentligen går ut i samma uniformer och samma utrustning under Napoleonkriget. Och dessutom har ju de här aristokraterna som officerare som inte alltid är lämpliga. Man kan säga att britterna i stor utsträckning gör bort sig här. Däremot har man ju en flotta som fungerar väl. Och nu kommer vi in på det som jag tycker är viktigt att förstå när det gäller Krimkriget. Att det kanske inte är så mycket egentligen ett, vad ska vi säga, operativt taktiskt krig. Det är inte det som är mest intressant. Utan det som är mest intressant är ju det vi har pratat om med sjukvården och logistiken.
Jo.
Hur man från brittisk och fransk sida lyckas man ju, och vi ska väl också nämna Piedmontesarna här, eller vad säger man? Soldaterna från Piedmonte. Alltså Sardinien, kungariket Sardinien och Osmanen, att man får alltså underhåll utifrån och man underhåller mer effektivt den allierade armén på Krim med hjälp av ångfartyg än vad ryssarna lyckas göra landvägen, trots att de ju slås på eget territorium. Och därför visar det här kriget väldigt brutalt hur efterblivet Ryssland är. Samtidigt är det ju så då att britterna och fransmännen, trots att de tar Krim, spränger Bomarsunds fästning, kan ju aldrig besegra Ryssland. Så därför blir det här kriget blir liksom till slut ett utnötningskrig som ju också handlar väldigt mycket om bojkott av den ryska ekonomin. Men ingen av de här motståndarna kan ju i längden egentligen besegra varandra. Och det är ju därför som det rinner ut i sanden och det blir fred så småningom. Men några kuriosa. För första gången i historien bygger man. Vi har varit inne på ångfartygen. Du har varit inne på förbättringen av sjukvården som innebär att man går från 40% förluster på de som blir skadade ner till bara några procent genom att man ordnar sjukvården bättre, vanlig hygien. Man bygger den första järnvägen för militära transporter från Balaklava uppe på höjdplatån där ju belägringen av Sevastopol
funkar det skitdåligt för övrigt.
Det gjorde den, men man bygger den ändå. Och att man, men att man just, att det just är detta att man plötsligt nu börjar få någon form, börjar ändå utnyttja de här nya möjligheterna som industrialiseringen ger då.
Du har missat att säga någonting om telegrafen också.
Ja, ta det.
Ja, men det är för på tal om det här med jämförelse mellan både Frankrike och Ryssland och britterna. För det är ju britterna som, det är de som bygger dem för de här telegraflinjerna. Fransmännen, de är så jävla konservativa det här. De använder sitt chap-system, den här semafor-grejen.
Ja, då har de köpa den.
Ja, men den funkar ju inte så där jävla bra när man ska liksom skicka information snabbt, va?
Nej,
den funkar ganska stabilt faktiskt. Mm. De är rätt nöjda med den i det här kriget, men de överger den snabbt. Mm. Men både ryssarna och fransmännen använder det här chap-systemet för att kommunicera. Mm. Det går helt okej, men så småningom så lär man sig att den här telegrafen, och det är på grund av återigen den här Reuters, Julius Reuters sätter upp ett telegrafstation i London 1851. Reuters har vi alla hört talas om. Och det är ju här informationen flödar mellan London och Istanbul.
Ja, och det är ju oanade möjligheter plötsligt att planera logistik till exempel.
Jo, och nu kommer jag till något jävligt spännande här. Dels den här, man kan blippa hem en morskod bara. Så här, det här behöver vi och vi behöver det nu. Och inom ett par veckor kan man använda ångfartygen och även de vanliga segelfartygen gick också väldigt snabbt här för att skicka efter saker. Men det är också så att generalerna här får ju en förminskad roll för de kan ta emot order direkt uppifrån.
Just det.
Så det här förändrar också relationen mellan War Office hemma i London och de enskilda generalerna här. Som är en jävligt intressant förändring egentligen. Och som man kan se ganska tydligt också sen om vi tittar längre fram under andra världskriget också. Vilket eget inflytande har de här höga generalerna i förhållande till den politiska makten. Ja, det är liten. Ska vi säga någonting om mer sjukvården? Jag tycker att det är intressant att prata om, så vi inte liksom glömmer bort Florence Nightingale, för det finns mycket att säga om henne också i det här. Dels att för hon utnyttjar alla de här sakerna som du pratar om. Hon åker ju ner dit. Ska jag säga någonting om henne då? Att det är inte så att det här är något helt nytt för henne. Vi ska inte heller få det att låta som att Florence Nightingale är liksom den första sjuksköterskan, för så är det inte heller. Hon är utbildad i Europa och hon är av adlig börd. Det är ju inte ingen dussin person så här. Utan hon åker runt i Europa och studerar olika typer av sjukvårdssammanhang. Hon är djupt kristen. Och sen så bestämmer hon sig då för att göra en insats här i Krimkriget och åka ner då. Och tack vare de här kontakterna med War Office och Sidney Herbert så lyckas hon få det här uppdraget. Så hon åker ner med 38 stycken sjuksköterskor som hon i princip handplockar. Åker ner till Scutari och sätter igång. Och det hon gör det är att hon utnyttjar allt det här det du säger. Hon skickar brev och telegraferar hem och beställer massvis med tvål. och kläder. Och så den stora så att säga, vinningen, det som får så att säga, dödstalen att sjunka så mycket, det är egentligen ren hygien. Hon trodde faktiskt inte själv på den här bakterieteorin som var precis... Jag vet inte, det är Louise Pasteur kanske som är...
Men hon lär learning by doing. Hon säger att det får...
Hon var fortfarande inne i det här... Jag vet inte, kommer inte ihåg vad det kallas, men det när man tror att det kommer från luften. Alltså olika dofter och sånt.
Men hon gör och ser att det får effekt i rent praktiken.
Exakt, så det första hon gör när hon kommer till det här sjukhuset är att hon helt enkelt kokar kläder, alltså tvättar och rengör och ser till så att folk får ordentlig mat och liksom byter sängkläder och såna saker. Så det, och de här sakerna som hon... blivit väldigt känd för, men det här är inte hennes innovation egentligen, utan på samma sätt har man också arbetat i London på de sjukhus som hon har varit involverad i där. Så det är egentligen ingenting nytt som hon kommer med här. Men det som har gjort henne känd är att hon är så förbannat stridbar. Det är faktiskt ganska roligt, jag har läst hennes brev hem. Hon skriver ju, korresponderar med Sidney Herbert hela tiden och berättar om sina problem och saker som hon irriterar sig på, så samtidigt beställer hon mer material och så här. Och hon är så jävla förbannad. Och släpper inte grejer liksom. Utan hon verkligen, och ser till så strider hon varenda liten sak. Och hon får som hon vill i väldigt stor utsträckning. Hon är ju bara där under ett par år. Men hon lyckas styra upp verksamheten jäkligt bra. Och det handlar mycket om hennes förmåga att bara agera i offentligheten på ett sätt som kanske ingen kvinna tidigare har gjort i det här sammanhanget. Och hennes faktiskt enda riktigt stora innovation är att hon organiserar en slags rudimentär kirurgi och sjukvårdsutbildning på plats i Skutari. Och som ser till så att så folk får liksom en utbildning medan de är där så att de kan lära sig. Och det är ett stort bidrag hon gör. Mm. Det är också väldigt spännande när hon kommer hem sen. Och så kan hon ju faktiskt visa med statistik, hon får väldigt noggranna anteckningar om hela sin tid där. Kan hon visa med statistik inför det brittiska parlamentet att om inte ni liksom, om man inte löser de här frågorna, då får det här oerhört stora konsekvenser. Och det här har faktiskt tagits som ett slags första exempel på evidensbaserad forskning, Martin. Det är, helt sjukt. Det är också en enorm insats av henne ändå. Och det har väl mycket att göra med hennes personlighet också, att hon hade liksom sparat all statistik hela tiden före noggranna anteckningar. Kunde komma hem och göra ett stort bidrag. Så att mycket av det här som hon tog upp under Krimkriget blev ju sen liksom institutionaliserat i brittisk, vad ska man säga, påbörjan till en slags brittisk välfärdsapparat. Men nu kommer en twist här.
Mm.
För det är ju faktiskt så att samtidigt får vi ju världens första standardiserade militärsjukhus i samma område.
Just då.
Och det är inte Florence Nightingale som kommer.
Det är inte Florence.
Nej. Utan det är en annan person som heter Brunell som skapar det här. Så, ja, och de bygger upp det, en slags första. Och det påminner väldigt mycket om det är liksom öppna salar med flera. Om jag tänker typisk sinnebild för militärsjukhus. Och det är sängar som står uppradade här och i två rader. Och så kan man gå emellan och så där. Högt tak, mycket fönster, hög ventilation och så vidare. Men det som är intressant är ju att på något vis det här sker en slags militär, liksom teknisk, eller vad säger, militär sjukvårdsteknisk revolution. Och de här sjukhusen används flitigt under amerikanska inbördeskriget och under fransk-tyska kriget 1870 kommer de att dessa till bruk.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Vi ska fortsätta säga så här, att britterna förlorade oerhört många döda under vintern, då, första vintern 54-55. Och där räknar man med att 11 000 soldater dör faktiskt, och framförallt i dysenteri.
Ja. Ja, men så, precis, det är ju det här.
Så behovet var ju stort. Va? Sen sker det ju en väldigt sån där uppväxling av den allierade styrkan på plats, då, därför att man är effektivare. Och det, så att när så att säga, slutstriden om Sevastopol 1855 sätter igång på riktigt ansats, liksom andra krigsåret om man uttrycker sig så, då har man ungefär 225 000 man mot 50 000 ryssar då inne i garnisonen. Och ryssarna gör ju ytterligare försök att anfalla och slå då den här belägringsstyrkan runt omkring Sevastopol. Men så småningom så börjar liksom slutstriderna då. Och beskjutningen av Sevastopol är enorm. Och här har vi också nu nymodigheter. Att första gången på Krimkriget så börjar man också med eldledning. Att man liksom systematiskt observerar.
Mm.
Inte bara observerar, alltså att man observerar vad nedslagen är och sen flyttar man. Utan att man leder systematiskt eldgivningen. Det är också någonting som är nytt och kommer med Krimkriget. Och vi kan väl också nämna det att de allierade har ju ett nytt gevär. Minégeväret, som visserligen laddas ju genom pipan, men som har en ny effektiv kula som går kanske 500 meter och som dessutom när den träffar har en helt annan effekt. Och att den också antänds med ett liksom stick, om man säger, ett nålstick ner i patronen. Alltså att man har en plötsligt en,
ja, just, en primitiv patron
liksom,
alltså,
ja. Visserligen i papper och så vidare, men här är alltså en nymodighet, va? Mm. Nästa steg är ju sen det mera moderna patrongeväret som kommer så småningom då. Och vi har pratat om det här med Dreyse-geväret som preussarna sen utvecklar och har. Men det kan man väl säga direkt att de allierade har ett bättre gevär, medan ju ryssarna fortfarande har egentligen Napoleon flintlåsbeskötter. Så ah, där har vi stor skillnad då. Men så småningom då så pågår ju de här striderna och ökar i intensitet. Ryssarna gör i mitten på augusti ett försök, återigen ett misslyckat försök att slå ut den här belägringsstyrkan. Och sen bestämmer man sig i september för att på riktigt allvar nu attackera och göra slut på det här kriget. Och då har man påbörjat också fredsförhandlingar. Så det är viktigt att man tar fästningen här, va? Och man börjar skjuta, så man räknar med att mer än 100 000 granater regnar över den här staden då, från och med den 5 september och de kommande dagarna. Och så småningom så stormar man och tar det här fort och Malakow, och det finns såna här dramatiska bildmålningar över den här slutstriden. Fort Malakow som är en av de här kraftigaste bastionerna. När man väl har tagit den, då är det liksom kört, och sen börjar ryssarna att evakuera. Så 9 september så faller Sevastopol. Och sen kan man säga då att sen rinner egentligen striderna ut och blir väldigt, väldigt lågintensiva då. Och krigföringen egentligen är över. Och sen sätter man sig ner då och förhandlar i Paris då 1856. Och här tycker jag att man kan, tycker jag, ta upp några saker som jag tycker är väldigt viktigt med Krimkriget. Det ger egentligen en bitter eftersmak, skulle man kunna säga. Så Krimkrigets betydelse, inte bara det du och jag har pratat om nu, kriget i sig och det här med den nya tekniken och sjukvården och nya logistiken och så vidare, utan det är tyvärr så att det lämnar kvar saker i det europeiska maktspelet som jag skulle vilja säga är problematiskt och som leder fram egentligen i slutändan till första världskriget. För 1850-talet går Europa in egentligen, 1860-talet ju i en ny orosperiod. För framför oss ligger ju de här enhetskrigen, där vi har ibland gjort ett avsnitt om 1870-71 års fransk-tyska krig. Så summa summarum kan man säga att britterna inser liksom att vi har gjort bort oss. Vi har gått i krig för att slåss för Osmanska riket, för muslimer, säger man. Vad är det för någonting? Varför gjorde vi det? Titta på våra förluster. Det har visat sig att vår armé inte håller måttet. Så det är det, så att säga, kontentan för de britterna. Egentligen dåligt självförtroende, skulle man kunna säga då. Och att man också börjar resonera med, men vi ger oss inte in i några kraftmätningar militärt på kontinenten mer. Och framförallt då det andra som är jätteviktigt, att ryssarna känner ju efter Krimkriget att de vill ha revansch. Att de kommer att söka revansch, de inser hur efterblivna de är när det gäller teknik och ekonomi. Vapenteknik framförallt och logistik. Och därför så kan man säga att det här Krimkriget lämnar efter sig på många sätt då en draksådd. Alltså någonting som sen så småningom kommer utvecklas till att flera stater. Britten håller sig utom, men att ryssarna vill ha revansch. Och det tror jag är viktigt.
Ja, det är spännande.
Ja.
Och jag tänker att är det inte så också att britterna i det här laget också liksom istället fokuserar på att förankra sig i sina kolonialstater istället?
Blir liksom lite inåtvända.
Ja, vi ser det när vi pratar om ryska, eller vad säger jag, om öppningen av Japan och sådana saker som britterna också var involverade i egentligen, att man liksom söker sig till andra ställen.
Börja isolera sig.
Ja.
Åtminstone
ur europeiskt perspektiv så isolerar de sig i alla fall. Så är det. Det är också intressant det här med den här kritiken som framkom. Alltså att censuren blev ju en stor fråga, för att man upplevde att det blev liksom en slags spionage av det hela, möjligheter till att man kunde bara skicka information vidare till Sankt Petersburg, för att informationskanalen från Istanbul fram till London gick för snabbt. Så. Men det här blir ju till ett ganska stort samtal faktiskt i offentligheten. I vilken grad får tidningarna faktiskt rapportera om det här? Och man kan säga att det är ett unikt att det här kriget då, den här kritiken mot officerare kommer successivt att mattas av. Mm. Och när vi pratar om boerkriget så har vi också den här liknande situation då, att det finns många som är läskunniga, många som vill skicka brev, men här börjar man med censur. Tidningarna kritiserar inte på samma sätt den brittiska krigsmakten, även om man stöter på liknande problem även i Sydafrika. Va?
Ja,
och under första världskriget sen så är ju censuren i princip helt institutionaliserad. Då läses alla brev.
Så att Krimkriget är då på, som vi har sagt då, på något sätt väldigt modernt, även om det är samtidigt är väldigt ålderdomligt. Sen skulle jag lyfta fram en annan sak. Italienarna nämnde vi ju här, som är med och slåss faktiskt och har inte så stora förluster ändå, men ändå i proportion till många som är med och gör ju en krigsinsats här. De kommer ju sen att egentligen kunna använda sin insats i Krimkriget för att vädja till fransmännen, att sen stötta dem i sin enhetskamp i Italien. Och det är ju det som sen i slutet av 1850-talet, 1859, så är det ju faktiskt så att Italien 1860 enar ju det italienska området. Och det skulle jag vilja säga också är en produkt av Krimkriget. Och att Napoleon III:s Frankrike här blir ju plötsligt segermakt. Napoleon får ju det han vill.
Mm.
Han får ju den där segern som gör att han kan kliva in på den utrikespolitiska arenan igen. Mm. Och Frankrike kan börja spela en ny roll. Så att Krimkriget har väldigt många dimensioner.
Ja, gud, jag tänker på den här franska flottan som de bygger upp, som vid det här laget ligger ganska väl i framkant. Som man sen vill använda under fransk-tyska kriget för att så här runda Östersjön där och invadera Tyskland norrifrån. Det misslyckas ju totalt. Men det finns ändå den där ambitionen. Det har att göra med den här, alltså man har erfarenheter av det här. Och bygger upp en flotta som är ganska stark i förhållande till sina liksom marktrupper.
Och så tycker jag man också kan nämna det här. Vi var ju lite inne på det Sverige här. Och Sverige också på något sätt inser ju här att okej, man kanske skulle kunna tänka sig ett litet nålstick eller någon drömmar om att återta Finland. Men att man inser att man är en alldeles för liten nation.
Ja, men dras tillbaka också.
Dras tillbaka menar,
och sen tysk-danska kriget här.
Kommer ju bara ett årtionde senare och sådär.
Ja, bestämmer man sig för att inte vara med.
Nej. Så att jag tycker att vi har ju anledning att komma tillbaka till Krimkriget och anspela på det i olika sammanhang. Och vi har ju lovat att vi sen så småningom också ska ta upp då det preussisk-österrikiska kriget 1866. Vi måste ta amerikanska inbördeskriget. Och sen börjar vi ha samlat ihop oss här faktiskt för att förstå första världskriget utbrott. Eller hur första världskriget sen kommer att gestalta sig. Fantastiskt.
Ja, men du, vi har hållit på i nästan en timme här nu. Vi bjuder på det.
Vi bjuder på det. Har du något mer du skulle vilja säga?
Alltså,
någonting om någonting?
Nej. Jo, jag har sagt mycket, men jag tycker att det finns mycket mer intressant att säga om det här förstås. Men jag, nej.
Ingenting.
Alltså, man kan väl konstatera, precis som du säger, att det här är liksom ett krig som är lite bortglömt, men som har verkligen så central
betydelse
för hela 1800-talet.
Och inte minst det europeiska maktspelet.
Ja. Mm. Och det blir ju liksom det första steget efter Napoleonkrigen på ett sätt också, att här påbörjas någonting nytt. Liksom.
Innan lyssnarna somnar nu så.
Ja.
Tack ska vi ha.
Ja, tack
väldigt bra.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.